Hej och varmt välkomna till DIs ledarpodd. Välkomna säger också till ledarskribenterna Tobias Wikström, Frida Wallnor, politisk redaktör på Dagens Industri och Malin Rising, Europareporter på Dagens Industri. Jag heter Andreas Johansson och det är förmiddag den 21 mars när vi spelar in den här podden. Vi ska prata om läget i EU idag. Och Frida, Tobias, ni har precis varit några dagar i Bryssel för att uppdatera er om det senaste.
Jajamän.
Dessutom är det en viktig EU-vecka med Europeiska rådet där stats- och regeringscheferna träffas idag, torsdag och imorgon. Och därför, Malin, har vi med dig här i podden. Välkommen!
Tack, tack!
Jag tänkte vi börja lite brett och du, Malin, kunde hjälpa oss att förstå lite grann om EU som organisation och vart den befinner sig idag rent formmässigt.
Ja, men just nu så befinner man sig i liksom slutet av en mandatperiod kan vi säga, eftersom att det ska vara val till Europaparlamentet i juni. Och det betyder ju då för de här mötena så att man har i stort sett nu passerat deadline för när man kan få klart några verkliga liksom lagstiftningspaket och så den här mandatperioden. Man spurtade in i det sista och fick klart en del grejer här i januari och februari, men och så har man ju lite akuta ärenden som fortfarande puttrar på, men generellt sett börjar det nu liksom snart vara för sent för att göra klart saker. Så mötet som började idag, då, där är det ju mycket stora diskussioner på agendan, men det är ganska få konkreta beslut kan man säga.
Men Ukraina-frågan har dominerat tidigare och den kommer den göra fortsatt, tror du?
Ja, absolut. Det kommer den absolut göra. Om man nu ska prata generellt lite också om liksom stämningen inom EU, så är det ju fortfarande väldigt mycket präglat av kriget i Ukraina och liksom följd aspekter av det, hur väljare beter sig i de olika stora europeiska länderna. Vi har ju sett nu till exempel både i Frankrike och Polen de här stora protesterna av bönder som är relaterat till handelslättnaderna mot Ukraina till exempel. Så att, det är ganska pressat kan man väl säga, om läget. Och det har man å ena sidan. Å andra sidan har man fortfarande ett stort behov av att fortsätta ge stöd till Ukraina och då pressen om att USA, man inte vet riktigt vad man kan vänta sig från USA framöver.
Vid sidan av Ukraina då och de här bondeprotesterna, är det några andra frågor som kommer att avhandlas?
På mötet menar du?
Ja.
Ja, jo men absolut. Det är ju en väldigt, väldigt liksom, diger agenda kan man säga. Och den viktigaste frågan skulle jag säga, och det är ju fortfarande relaterat till Ukraina, och det är ju då huruvida man ska använda avkastningen på de här frysta ryska tillgångarna som finns i Europa för att ge militärt stöd till Ukraina. Det kommer ju vara en av de viktigaste frågorna på mötet. Sen kommer de också diskutera situationen i Mellanöstern. Man ska ha en lång diskussion om framtiden för försvaret i Europa. Kommissionen la ju för några veckor sedan fram ett förslag på en ny strategi för Europas försvarsindustri. Så det här ska man prata mycket om, men inga liksom konkreta beslut kring det så. Och man ska prata utvidgning, vilket är en fråga som kommer bli viktig under nästa mandatperiod när man går vidare då med de här anslutningsförhandlingarna med Ukraina och Moldavien och kanske också Bosnien och Herzegovina. Man ska också prata migration, så det, ja, det är ganska mycket. Dessutom är det ju vid sidan av det vanliga toppmötet är det också eurotoppmöte då för länderna som är med i euron, och de ska då prata om vad man kan göra för att driva på utvecklingen mot en kapitalmarknadsunion.
Vad står överst på den svenska regeringens prioritetslista just nu skulle du säga när det gäller toppmötet nu i veckan, men också när det kommer till EU-frågor i stort?
Ja, men när det gäller toppmötet så är ju Sverige väldigt liksom stark röst för att fortsätta ge starkt stöd till Ukraina såklart, och också liksom driva på den här strategin för Europas försvarsindustri. Det pratas ju om, alltså Sverige är ju en av de största försvarsindustrinationerna i Europa och vill ju väldigt gärna vara med på liksom att driva utvecklingen för mer produktion på hemmaplan så att säga. Längre sikt så har ju Sverige, alltså sen Sverige hade ordförandeskapet förra året, så har man ju försökt att sätta tillbaks konkurrenskraftfrågan på agendan i EU. Den har ju hamnat i skymundan här de senaste åren på grund av all krishantering med pandemin och med kriget i Ukraina. Men det här är ju verkligen Sveriges hjärtefråga och man har kämpat hårt för det. och kommer fortsätta kämpa hårt för det. Och det finns väl kanske, det beror lite på hur många fler kriser vi behöver hantera de kommande åren, men det ser ut som att det finns ett visst momentum i alla fall för den här frågan. Och det är också därför till exempel det här med kapitalmarknadsunionen nu har kommit upp och ska vara en del på euromötet. Det är ju en av de stora frågorna för Sverige skulle jag säga, framåt.
Mm, Tobias och Frida, nyss hemkomna alltså från Bryssel. Hur går era tankar här kring Malins funderingar?
Ja, men jag tycker att det var väldigt intressant det Malin sa. Jag håller med om det här känslan av att det är en mandatperiod som tar slut och att det är möjligen något lugnare just nu. Det låter konstigt att säga det, men att det är ingen akut kris just nu. Alltså vi har ett krig som pågår i ett av våra grannländer, men känslan är att man håller på med en form av anpassning nu inom EU, att man liksom lär sig att leva med det här kriget och försöker att få åtgärder på plats som gör att det ska bli mer liksom hållbar politik från EUs sida. Så det tycker jag var lite intressant. Men också det här med stora fokuset på försvarsfrågor tycker jag har varit genomgående under vårt besök, att jag är ju lite överintresserad av försvarsfrågor, men jag har ju verkligen aldrig varit med om att det har pratats så mycket om artilleri och missiler och annat av förklarliga skäl. Men det är ju såklart dels drivet av det akuta behovet i Ukraina nu, men jag tycker också man kan väldigt tydligt konstatera att det finns en helt annan insikt om att Europa måste göra sig mindre beroende av USA långsiktigt, som bland annat ligger bakom det här med försvarsindustristrategin som vi har hört.
Och det beror ju också delvis på det som Malin tog upp, att lagstiftningsärendena, de här som har pågått i flera år nu är avklarade, för annars så kväver ju det väldigt mycket av EU-diskussionerna, de här eviga förhandlingarna om till exempel migrationspakten och så. Nu ligger det bakom och då är det mer läge för det som EU är rätt bra på egentligen, att ta saker ad hoc när saker händer runt om i världen. Och ledarna får en press på sig att lösa problem. Det brukar faktiskt gå rätt bra i EU. Och min känsla var att det dominerades av kriget. Alltså det var nästan förvånande att det letar sig in i nästan alla diskussioner. Förvånande ska man kanske inte säga, för det är ju ändå den dominerande frågan och det stora hotet naturligtvis. Men att det ändå kan lägga sig så mycket över EU-apparaten som annars är så, vad ska vi säga, byråkratistyrd och så.
Är det här era starkaste intryck från resan eller tar ni med er någonting annat?
Jag har framförallt slagits av, när man börjar summera den här mandatperioden, hur extremt mycket den här kommissionen har uträttat. Alltså Ursula von der Leyen, jag är ju väldigt imponerad av hennes driv får man säga, men det här är ju såklart på ont och gott. Det råder ju verkligen ingen tvekan längre om vem externa världsledare ska ringa när man vill prata med EU. Det har ju tidigare varit en diskussion. Hon är ju väldigt tydlig som EUs liksom klarast lysande stjärna just nu, men det har ju också, alltså, den här massiva flödet av lagar och regleringar som kommer från Bryssel skapar ju också allt mer problem. Så jag tror att det här för nästa kommission kommer bli ett väldigt stort problem. Just hur man ska till exempel hantera det här med hur bolagen ska kunna behålla konkurrenskraft när de här regelbördan gör att kostnaderna ökar, administrativa bördan ökar och så vidare. Och de här bondeprotesterna som Malin nämnde är ju ett annat exempel på det. Men vi träffade bland annat kommissionären för konkurrensfrågor, Margrethe Vestager från Danmark, och hon är en av de här som är mest välkända inom den här kommissionen, och hon är ju ett exempel på det här, hur produktiv den här kommissionen har varit med hur man har jobbat inom det digitala för att sätta åt techjättarna, bland annat de amerikanska, både med de här nya lagstiftningarna, Digital Markets Act, men också hur man går på enskilda bolag som Apple till exempel. Så det var mitt starkaste intryck.
Och här har vi också problemet att det är väldigt lätt för kommissionen att nu på sluttampen av sin mandatperiod börja tala om konkurrenskraft. Det togs ju upp väldigt, som en väldigt viktig sak under det svenska ordförandeskapet. För att man har till exempel utsett två tidigare italienska premiärministrar, Draghi och Letta, till att utarbeta en ny konkurrenskraftsagenda för EU. Samtidigt så fort man talar om konkurrenskraft i EU så kommer så står det som nästa rad i dokumenten nästan att ja, men samtidigt så måste vi försvara de jämna spelreglerna, alltså level playing field, och man talar om economic security. Så att man förlorar sig hela tiden i det här lite kinesiska att ja, men vi måste ju ändå skydda oss mot omvärlden mitt i alltihopa. Och den här dragkampen undrar om liksom den fria konkurrenskraftens så att säga härförare kan vinna. Man blir lite desillusionerad, för att intrycket är ju att USA, där innoverar man, i Kina så producerar man och i Europa så reglerar man. Och intrycket är ju, man talar ju aldrig om att men hur ska vi få nästa Apple eller nästa digitala jätte att uppstå här. Man talar visserligen om produktion väldigt mycket, om de här halvledarna och så, vilket ju är väldigt viktigt. Men annars så är ju reaktionsmönstret, oj då, ett amerikanskt företag, hemska saker de håller på med. Vi måste reglera både datasäkerhet så att folk inte råkar illa ut på nätet, men också skatt, regelverk och så vidare. Så att EU tar verkligen plats som jurisdiktion i ordets kanske sämsta bemärkelse.
Malin, hur går dina tankar kring Tobias och Fridas intryck här från Brysselresan?
Ja, nej, men det stämmer ju. Alltså, vi har ju sett ett lite skifte inom kommissionen där liksom de starka frihandelsförespråkande rösterna har hamnat lite mer i skymundan, och också på liksom medlemsländsnivå. Det går ju tillbaka till att Storbritannien lämnade EU också, så förlorade ju Sverige en liten bundsförvant i den dialogen. Men jag skulle säga att det pratas ju, det som jag hör är ju, det är väldigt mycket snack nu om att liksom vi befinner oss i en ny verklighet, och det har ju kommit också sen då USA introducerade IRA, att man, alltså The Inflation Reduction Act, som där man ger liksom enorma statliga stöd till sin egen sektor för liksom klimatneutral teknik och sådär. Så har ju den här diskussionen lyfts ännu mer, att man liksom, ja, man vill ha mer statligt stöd, och man vill fokusera på att bygga upp den interna marknaden inom olika industrier och liksom sätta subventioner på externa aktörer och sådär. Så att den diskussionen går definitivt i liksom en icke-frihandelsvänlig riktning, kan man säga. Men det är ju också påverkat av omvärlden.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF, som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF Balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans, skulle jag säga. Det fina med Balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets, alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier, plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Vi har varit inne på det, men jag tänkte att vi ska grotta lite till i eventuellt Donald Trump-vinst i USA. Hur ser det ut med planeringen i EUs institutioner för en potentiell Trump-vinst?
Ja, men det är ju, jag blev förvånad, ska jag säga, över hur mycket det pratas om det här nu. Det var någon som faktiskt sa att Bryssel är mer sysselsatt att fundera över konsekvenserna av amerikanska valet än deras eget Europaparlamentsval. Och en annan talesperson pratade om att från dag ett när Joe Biden tog makten 2021 så påbörjades planeringen inför en potentiell återkomst av en president lik Trump eller någon annan, för att man kanske tidigare tagit för givet att man har haft USA som en väldigt god allierad. Så att jag får intrycket att EU kommer att vara väl förberedd om nu Donald Trump skulle vinna i höst, betydligt mer än vad man var 2016. Och det är, jag tror att den, som jag sa tidigare, den här försvarsindustristrategin är ett väldigt tydligt exempel på det, att det är väldigt svårt att se att man hade gått så här pass långt och att det har gått så pass snabbt att få fram den som det har gjort nu. Generellt verkar man liksom trycka igenom mycket när det gäller relationerna mellan USA och EU nu, som man vill få på plats, som man också ska försöka och se till att inte Trump potentiellt skulle kunna förstöra när han väl kommer till makten. Vad säger du, Tobias?
Och här spelar du ju faktiskt in att Finland och Sverige nu är medlemmar i NATO, att det råder nästan en total överlappning mellan EU och NATOs medlemskrets. Så det gör ju att liksom EU som har, vad ska vi säga, den ekonomiska potentialen kan ju bli en mycket viktigare aktör i alla de här försvarsfrågorna än NATO, som ju är ett mellanstatligt samarbete och inte har några egna pengar och allt det där. Så att det har verkligen skyndat på, tror jag också. Det ska man inte underskatta.
Finns det någon specifik fråga med bäring på svenska näringslivet som är högt upp på dagsordningen och som är värd att hålla koll på?
Ja, det är ju det här med konkurrenskraften, att man nu när det har blivit en politisk prioritet, att man faktiskt trycker på att detta måste genomsyra inte bara en egen agenda, utan det måste genomsyra alla politikområden. För det är ju det som är problemet, att konkurrenskraften hotas av det man kommer på livsmedelsområdet kanske, eller det man kommer på i jordbrukspolitiken och så vidare. Det kan inte vara ett eget område, utan det måste ju finnas över alla, vad ska vi säga, generaldirektorat i kommissionen. Det är det som är utmaningen, att få det som en prioritet. Och det är väl förhoppningen då att Ursula von der Leyen, som ju är den absolut troligaste efterträdaren till sig själv, slår in på den linjen under sin nästa mandatperiod.
Den 9 juni är alltså val, Europaparlamentsval. Vad säger de svenska partierna så här långt?
Alltså S och M, alltså de stora partierna, traditionella partierna, de står ju liksom närmare varandra än man kan tro i Europapolitiken. Och det bidrar, alltså de samarbetar ju i stor utsträckning i Europaparlamentet. De behöver ju kompromissa med varandra för att nå en majoritet som de sen kan utnyttja i förhandlingarna med rådet. Men det gör ju att de kanske inte har så mycket profilfrågor i sak att lägga fram i den svenska Europavalrörelsen. Och då tror jag att Socialdemokraterna kommer att utse Sverigedemokraterna till sin huvudmotståndare även i Europavalrörelsen, och inte bara i den kommande svenska valrörelsen 2026, som vi alla tror att det kommer att bli på det viset. Och då blir det den här rena konfliktlinjen, alltså mer Europa mot Sverigedemokraterna, som är skeptiska till mycket som pågår. Problemet är ju att det är ju egentligen inte Europaparlamentet som bestämmer den här typen av saker. Liksom vad Europa ska ha för framtid i största allmänhet, eller mer eller mindre EU. Utan Europaparlamentet, om man ska vara petig, så är ju det en sakfrågeverkstad där man hanterar olika sakfrågor som är jätteviktiga men uttråkiga naturligtvis. Men jag tror att det är det kommer att handla om, mer eller mindre Europa.
Jag håller med om det, och jag tycker också att det var intressant om man lyssnade på Sverigedemokraternas ledamot, att han också väldigt tydligt vill ha en konflikt med Socialdemokraterna, medan då andra partier kanske framförallt lyfter upp sakfrågor. Så tycker jag just den konflikten mellan de två partierna var det är ögonfallande. Jag tycker det är lite tråkigt om det ska bli så att det blir liksom den typen av konflikt, när det finns så många väldigt viktiga sakfrågor att faktiskt prata om i det här valet. Bland annat måste jag säga, det var absolut ingen som ville prata om Sverige ska gå med i eller införa euron till exempel. Det borde ju vara en valfråga, men ja, vi kämpar på här på Dagens Industris ledarsida, men det känns inte som att det kommer att bli så hett.
Och det är ju tydligt just dessa dagar när det pågår då dubbla toppmöten, som Malin påpekade, i Bryssel. Ett jätteviktigt toppmöte då också, med euroländerna. Där är vi inte med och bestämmer. Det visar ju jättetydligt att är man inte med i euron, så förlorar vi inflytande på viktiga områden som är viktiga för oss. Kapitalmarknad, det är ju superviktig fråga för ett sånt öppet land med en sån mogen kapitalmarknad som Sverige har.
Malin, hur går dina tankar kring Europaparlamentsvalet och konfliktytorna?
Jo, nej, men jag kan ju förstå från ett perspektiv att man målar upp Sverigedemokraterna som sin största motståndare. Det kan ju också, högerpartierna generellt sett runt om i Europa har ju, ser ut att få ett uppsving i det här valet om man ska tro på opinionsmätningarna. De opinionsmätningar som jag har sett hittills visar ju på ökat stöd för partier som Sverigedemokraterna i Sverige eller liksom andra ännu mer extremhögerpartier i andra delar av Europa. Så att det blir väldigt tacksamt då för S att måla upp dem som sin huvudmotståndare, kan jag tänka mig. Men visst, det vore roligt om man kunde lyfta lite mer sakfrågor och få lite mer diskussion kring den faktiska politiken, självklart.
Mm. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Vi lär få tillfälle att återkomma i frågorna i den här podden och på ledarsidan och i övriga DI såklart. Tack Malin, Tobias och Frida. Nästa vecka tar podden påskledigt. Men missa för allt i världen inte våra andra poddar. Digitalpodden, Makrorådet, Analyspodden och Stormens öga. Ansvarig utgivare är Peter Fällman.